I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Välkomna till veckans Börsmagasinet, avsnitt nummer 4. Jag inte kommer ihåg helt fel.
Låter bra.
Vad säger du, bullmarknaden? Du, jag börjar med att lämna ordet till dig direkt. Du är ju anledningen till att vi ser över den här veckan. Vad fan har du sysslat med?
Jag var i Österrike och Italien faktiskt. Och lite skidor. Var på ett termiskt spa en dag efter att vi landade i Innsbruck. Tog oss ner till Italien, Sölden. Och där åkte skidor i min nya RVRC-jacka. Riktigt bra grejer. Och drack en del Bombardinos och åkte skidor ett par dagar. Men nu är jag tillbaka hemma. Så redo för podd.
Gött, vad var de största intrycken av? Var det några goda bastuupplevelser med äldre tyska damer eller vad hände?
Faktiskt både damer och herrar skulle man vilja säga. De har...
kul!
Ja, jo, men så är det. Men det är en intressant iakttagelse ändå att jag menar, i Norden så badar man väl ofta om man har tvåkönade bastubad så brukar man väl ha badbrallor på sig, men tyskarna de fläkte ut hela påsarna det var ju inget så det känns ju lite halvundligt så där, men man körde ju på rätt hårt med bastun. Vi körde av mest 80 graders bastu 3 gånger 20 minuter, dunkade på mycket vatten och sen så blev det ju att de flesta lämnade ju efter ett tag liksom, så då fick man vara i fred. Och sen körde man lite rullning i snön emellanåt. Men det var bra. Det var väl det som gjorde det största intrycket, tror jag. Och sen också att jag såg ett Gunnebo säkerhetssystem. Jag tror inte Gunnebo fanns kvar riktigt, men jag såg ett Gunnebo säkerhetssystem också i ett av systemen där.
De lever ju alla högsta grad, tror jag, men de är väl inte noterade längre. Och du låter fortfarande nästan lite skärrad från de äldre tyska damerna, så vi får väl ta det lugnt med dig under dagen så att du hinner återhämta dig.
Ja, det var mycket apfelstrudel där, tror jag. Det var lite väl plufsigt kanske på sina håll. Men nu är man tillbaks. Säkert.
Gott att höra. Vad ska vi snacka om den här veckan då?
Nej, men vi kommer börja med lite rapporter. Vi har haft DNO, lite uppdatering av Bor. Även Kinova har haft en trading update. Neckar kommer ut här i morse, kommer rulla igenom det. Och sen så tänkte vi såga lite Ponsis. Och där kör vi Delivery Hero, Embracer och Storskogen. Och sen tänkte vi dra, kanske sammanfatta det där lite grann och säga, se vad vi, hur vi ser på det. Och varför man inte ska röra de här typerna av bolag. Och vilka tecken man kan leta efter för att undvika det här, de här härvorna i framtiden. Vad har du för något? Du hade något case för mig.
Ja, precis. Jag tänkte dra ett case jag precis börjat kika på och börjat sätta mig in i. Men det är en spin-off från Sodexo. Plaxi, osäker på hur det uttalas. Men det är, tänk Benify, fast franskt, fransknoterat med allt vad det innebär, både positivt och negativt. Men de är två globalt på den marknaden. Och ser baserat på enbart siffrorna ut att vara en möjlig kandidat som kanske kan ge en 20-25% årlig avkastning efter 5 åren. Verkar ha ett bra sekulär tailwind som kan tänkas driva på det, både vad det gäller reglering, men de gynnas ju även av inflationsmiljön. Så det ser inte helt dumt ut. Lite stort jämfört med vad jag brukar kolla på. Det är market cap kring 4 miljarder euro. Men fördelen är ju med alla typer av special situations att de som investerat i Sodexo är antagligen där av en annan anledning än Plaxi. Så många av dem verkar så väck ut aktier nu. Men en del av bankerna som gjorde spin-offen står ju som likviditetsgaranter. Så de har ju hållit kursen hyfsat under armarna.
Mm.
Men i dagsläget handlas de kring 27 euro och uppe på 30 ett tag. Och det är uppenbarligen många som vill komma ut. Och då står vi där och suger åt oss aktierna och kör igång en snedgunga. Så låt oss se. Jag kan gå igenom detaljerna lite mer senare, men jag tycker det är rätt intressant vid första anblicken.
Man har väl gjort sådana här studier över när det är som bäst att köpa en spin-off, och det brukar vara någonstans mellan 6-12 månader efter att det faktiskt har hänt. Så att ge sig in i en spin-off precis när det sker brukar inte vara den mest framgångsrika strategin. Men det är klart, det är kvantitativt baserat, så det är klart att det finns undantag där också. Men det är väl något som vi håller koll på kanske.
Ja. Men jag är lite assistent mot forskning, så jag tar ju många av mina beslut på bro science. Nej, men jag tror det här är nog en position man kan skala in i över tid, och typ sett så får man ju FOMO och allt sånt här, för man tänker att någon annan ska hitta det, men det är kanske bättre att vänta 6-12 månader. Enda nackdelen jag tycker ofta, så givet att man jobbar på bank, så vet man ju att man gör ju inte sådana här utan att pegga upp för att det ska finnas några bra kvartal i pipelinen. Så länge kvartalen kommer in bra, så hoppas man att det finns tagare på de aktierna som vill komma ut. Men vem vet. Jag tror oavsett kan man inte ta ett case på några år sedan.
Ja, har man ett moderbolag eller en moder som är men solvent i alla fall, så tenderar det väl att det är uppeggat i alla fall. Klart att det kanske är annorlunda om det är att man ska dumpa av massa skulder och sådär. Men det verkar inte vara så i det här fallet. Men ska vi kicka av med lite rapporter då? Så vi har ju nämnt DNO här ett par gånger tidigare i podden. Och vi har fått lite nyheter eller indikationer på att det kanske börjar röra sig lite närmare på att pipelinen då i Kurdistan, som är en del av det här special seats caset som vi har, att det ska komma i ordning. Men om tittar vi lite närmare på rapporten, så man rapporterade försäljning och även EBITDA som var något högre, eller 15% högre än vad banken hade estimerat. Och tittar vi lite framåt här, så även om Kurdistan håller sig där det är nu då med en stängd pipeline, så har vi ungefär 15-17% free cash flow yield. Så bolaget handlas runt 6-7 gånger fritt kassaflöde.
Och bara justera det för om pipelinen öppnar, ungefär hur stort delta är det?
Nej, då hamnade vi runt 75-80 skulle jag tro. Bolaget är net cash också. Så man har inga finansiella skulder, men kassan är större än där. Så ganska låg riskprofil, även om vi inte får upp öppningen av pipelinen, så kommer vi tugga på med en 10-11% utdelning, och den utdelningen kan också behållas för att man genererar faktiskt mer kassaflöde. Och övriga geografier så är det ju största delen Norge, där man har gjort de största fyndigheterna senast här också. Så det är ett högkvalitativt bolag utom i Kurdistan då, som man kanske ska sätta en rabatt på. Men idag så säljer man ungefär för $33-$35 fatet i Kurdistan. Man gör ungefär $100 miljoner i fritt kassaflöde där nere, även på nuvarande nivåer. och produktionen rampar upp ganska bra trots det här. Och det man får göra nu är att sälja till lokala spelare som plockar in oljan på lastbil istället för att man kan stoppa in i pipen. Och det gör att köparen av oljan måste betala logistikkostnader för att få ut oljan ur landet. Eller få, ja, det är en jobbigare, en mer arbetsintensiv process att få ut oljan, vilket gör att man måste sälja den till rabatt. Men om man då kan använda pipelinen som går genom Irak och även Turkiet här, och så kommer man kunna ta ett bättre pris. Och allt det där kommer att trilla rakt ner på bottom line. Och då ska nog aktien upp betydligt från nuvarande nivåer. Så där är vi. Det kommer att bli volatilt. Men det är väl, ja, det är väl ingenting vi har något emot. Så länge saker ser ut att det rör sig åt rätt håll. Sen gör de utdelning. Utdelningen var ju idag 0,25 öre, norska öre per aktie. Så aktien var ner lite grann här. Men så det är en nock per år ungefär. Och aktien står i 9. Så det är din utdelning då.
Det är lite
återköp.
Jag tror du ska se.
Det är helt klart. Man hade ju kunnat köpa tillbaka bolaget väldigt billigt här. Snarare en utdelning. Men så är det. Det verkar inte vara så många ledningar där ute som förstår kapitalallokering.
Exakt. Skulle vi säga mer eller mindre precis samma sak. Det är väl, om man nu är konfident och tror på en öppning av pipelinen och ändå att det finns en realistisk chans att det ska ske, så känns det som en no-brainer att ta de pengarna och plocka åt sig av det egna bolaget istället. Det är ju svårt att hitta bättre investeringsmöjligheter där ute. Men det är väl inte typiskt nordiskt att ägna sig åt återköp, så det är väl en del av förklaringen.
Ja, så är det är som storägare. Vissa gillar utdelningar och vill ha cashen. Själv så tycker man väl att, ja, man flyttar ju pengar från en ficka till en annan. Och vissa personer får skatta däremellan. Så det är inte helt optimalt. Gör du en återköp så har du ju en lägre aktiestock för evigt.
Har du tänkt någonting kring vad du ska göra med lönen du får, din utdelning från DNO? Har du någon speciella inköp planerade eller?
Nej, men jag tänkte podcast med lite köttfärs. Men jag tänker ju gärna så här att om man köper oljebolag, så då kan man ju använda den utdelningen till att köpa bensin till exempel. Fortum äger jag ju till exempel, och då kan jag betala min elräkning för den lönen. Och sen Axfood så köper jag gärna mat. Så då får jag ju det här att vissa utgifter offsetter de andra utdelningarna då. Och det är ju en fantastisk investeringsstrategi.
Nu får nog sluta, det börjar bli lite illamående. Är det den typen av rekommendationer man har, så får man nog vända sig till någon annan podd som dessutom gärna vill göra med Alfa.
Ja, men vi kickar vidare med Borr då. Så Borr hade lite nya kontrakt här ute som man annonserade förra veckan. Eller kanske var det i veckan till och med. Jag minns inte, det är lite lurigt med dagarna.
Måndags då.
Ja, oavsett. Ja. 3 förlängningar av kontrakt, 495 dagar totalt, 82 miljoner dollar intäkter. Dividerar vi då 82 miljoner med 495 dagar, så får vi en dayrate på 166 000. Och det ligger ungefär i linjen med vad leading edge dayrates, som det kallas. Alltså de högsta raterna som finns i marknaden ligger runt. Det som är fint här är att många av de kontrakten och de förlängs, vilket gör att du har inget gap emellan där du behöver flytta en rigg från ett kontrakt till ett annat. Så,
inte som i floaterland.
Ja, exakt. Så om du behöver flytta runt en rigg, eller om du får 2 månaders gap emellan, då är det 2 månader som riggen enbart kostar pengar, men du tjänar ingenting på det. Så du vill ha gapen. Du egentligen vill ju ta en lägre day rate för att du inte behöver flytta en rigg. Så i slutändan så handlar det om det. Och om en kund vill att du ska flytta en rigg till ett annat ställe, ja, då ska de betala mer. Så säg att någon skulle vilja att en av de här riggarna flyttades till ett annat ställe. Ja, då kanske man har fått betala 180-185. Och det är då man kallar det för clean day rates. Eller vad det faktiskt blir i slutändan. Men jag räknade lite på det här. Och säg att alla kontrakten som Borr har går till 166 000. Och då gör bolaget ungefär 700 miljoner US-dollar i kassaflöde innan skatt. Och market cap är väl 2 gånger det, 2,2 gånger ungefär. Så vi tittar på en 40%, 45% free cash flow innan skatt. Och det finns en del avdrag att göra, men vi får se egentligen vad skattsatsen hamnar på. Men säg att vi hamnar runt 30% free cash flow yield, eller 3 gånger kassaflödet, för någonting som känns som en väldigt hög sannolikhet att det kommer ändå. Jag tror att raterna kommer sticka iväg på åt andra hållet, men även om vi stannar där vi är idag så kommer det finnas stora möjligheter för bolaget att göra både återköp och utdelningar framgent.
Mm. Och det är bra, eller det är tydligt av vart de senaste åren att man spelar i cykeln. Många andra aktörer, både inom jackupmarknaden och andra delar av oljesektorn, de är ju liksom, har ju PTSD på den tuffa cykeln och signar upp liksom långa kontakt bara för att känna att de minimerar risken och konkar. Medan Borg är ju någonstans inte helt och hållet i den andra sidan av vägskålen, men de höjer ju cykeln, och ska de signa upp längre kontakt då ska de ju uppenbarligen ha bra betalt också. Så de försöker verkligen maximera equity value, och det gör det tydligt.
Det är ju helt annorlunda aktieägare på båda ställena. Så tittar du på Valaris och även Seadrill till exempel, så finns det en del aktieägare som var fonder som tog över sen när bolagen gick i Chapter 11. Då var det skuldägarna, de som faktiskt var investerade i skulden. De fick ta över aktier. Så ofta någonting som händer när ett bolag går i konkurs och går igenom då rekonstruktion är att de som äger skulderna, de får ta över tillgångarna i bolaget. Och det är det som har hänt, och de personerna är inte intresserade av att maximera en uppsida, utan de har ju redan tjänat många gånger pengarna på sin investering i och med att de fick ta över aktievärdet, och de kommer ju sälja här framöver. Och det är så det fungerar. Så du har ett management team som har ägare där största intresset är inte att maximera aktieägarvärde, utan det är att ta en så låg risk som möjligt. Borg är väl så annorlunda det går egentligen, utan de vill ju maximera uppsidan i cykeln, och det har de gjort bra hittills, även om balansräkningen var väldigt stretchad de senaste åren. Men det där löser sig ganska snabbt, och varje dag så kommer vi närmare och närmare en stark balansräkning. Jag tror att man kommer kunna bli riktigt aggressiva nu kommande 2 år.
Gott, ja. Låt oss hoppas. Vi har en del av våra portföljer i det bolaget.
Skulle du hoppa in på något nu eller? Var det något franskt bolag?
Spin-off? Ja, absolut. Nej, men låt oss köra Plaxi spin-off från Sodexo. Jag tror de första handelsdagen var nog 1 februari.
Vad är Sodexo för något? Kan du börja där?
Franskt, vad ska man säga, hospitality service-bolag. Jag vet inte vad man känner igen dem mest från, men de driftar ju liksom matkantins, vad säger man? Matbespisningar för företag, driftar städ.
Catering egentligen för företag, va? Så de gör väl typ personalmatsalar och brickluncher och såna där grejer.
Ja, ofta är det om man har varit på någon dassig industrisajt och käkat lunch där, då är det liksom 30% chans att det är Sodexo, 30% chans att det är Compass Group, och sen finns det ett tredje bolag som står inom den här sektorn. De kör liksom industriproduktion av halvdan mat för industriarbetare, men de kör även en del mer white collar restauranger. Men det är kanske inte den roligaste businessen, men det är ju i linje med trenden de senaste 20 åren att man outsourcar så mycket av driften av ett kontor eller en manufacturing site man bara kan, och tar man in någon som är experter på det som har stor utfördelar och kan göra det bättre. Så det är liksom inte den sexigaste businessen, men har gått relativt bra. Men nu har man den här Plaxi då, som startades in-house för typ 40 år sedan och sånt, liksom har sitt ursprung från food stamps, matkuponger. Det är många länder är det en skattefri förmån som man kan ge de anställda med just matkuponger eller andra liknande förmåner. I Sverige är det mest, eller det vanligaste i Sverige är ju friskvårdsbidrag exempelvis, som är skattefritt för arbetsgivaren och ger det som förmån, och det driver ett incitament i samhället att folk ska köpa träningskort och man ska gå på investeringar i den sektorn. Och från början var det liksom pappersbaserat, nu är 90% av affären digital. Det finns en annan stor fransk konkurrent som heter Edenred, som är något större och är ledare globalt. Jag tror det mest relevanta exemplet här i Sverige är Benify. Jag vet att många bolag kör, som är, jag tror de är private equity-ägda, men startade i Sverige. Sen driftar en stor del av liksom back-office kopplat till en anställd för HR, men också en förmånsportal för allt från friskvårdsbidrag och där man samlar andra så här soft benefits för att egentligen driva employee retention. Jag tror att man kan vara betydligt mer aggressiv i många andra länder än Sverige vad det gäller faktiska monetära bidrag. Du har en stark regulatorisk drivkraft med det, men många marknader kräver att det ska ske digitalt, att det inte ska vara fysiska matkuponger eller fysiska värdekuponger eller dylikt, då det dels driver mycket administration och är svårt att följa upp i efterhand för skattemyndigheterna.
Så det här är egentligen en uppföljare till typ en digitaliserad kupong, heter det väl, som farsan hade sett häftig när man var liten.
Jo, absolut. More or less. Och det är ju det som är fördelen är att de har ju growth drivers från dels digitaliseringen som är reglering som driver det. Men sen är det ofta att de här liksom trösklarna för hur mycket du kan ge i icke-skatt, saker och ting som inte behöver skattas, de följer ofta ett inflationsjusterat tal. Så det är dels haft en rejäl step up i många länder i termer av hur mycket du kan ge den enskilda anställda. Och sen har du dessutom haft liksom, det är relativt hårt krig om talang globalt, och det här är då mindre kostsamt än att ge någon en löneökning. Jag såg någon undersökning i Frankrike där man beräknar att ge någon 1000 euro i matkuponger jämfört med att höja någons lön 1000 euro, så sparar du som företag 35% på det. Så det är ju bra. Jag tror många företag toppar heller ut den fria kvoten av här jämfört med att höja löner motsvarande. Och det blir förmodligen både för den anställda och arbetsgivaren. Och du säkerställer någonstans att pengarna kommer i allians i samhället med. Så om du typ sett så är många, Plax exempelvis har samarbete med många av food delivery-plattformarna. Så du säkerställer att typ sett låginkomstjobb skapas också i urbana miljöer. Man hade en Capital Markets Day för några veckor sedan. Där guidade management för en 10% i tillväxt från 2026 och framåt, innan dess något högre. Man har i dagsläget en 34% EBITDA-marginal. Man guidade för 37% plus från 2026 och beyond. Man handlas i dagsläget baserat på de liksom målen handlas, eller baserat på det man levererar i dagsläget och de målen handlas man på EV/EBIT 9. Den stora peeren som jag nämnde är Edenred. De handlas 14-15 gånger EBIT.
Men det är ganska låg värdering, för jag kommer med och kollade på Edenred ett gäng år sedan. Och då har jag för mig att det handlades betydligt dyrare än vad det gör nu. Har det kommit ner värderingen där historiskt, eller är det... Eller ja, där det har handlats ungefär. Sodexo till exempel har ju alltid handlats billigare. Det har ju varit typ 6-7 gånger eller kanske max 10. Men det är mycket mer personalintensiv typ av operationer man håller på med.
Ja, det går ut att skala på samma sätt. Jag har faktiskt ingen koll på multiplan över tid på Edenred, men spontant så tycker jag att 14-15x för den här typen av business framstår som... Det är inte så att det är stretchat. Det är inte så mycket andra värderingar som är liksom i den digitala världen. Bolaget har net cash. Man har en hel del cash på balansräkningen som är restricted i och med att man har negativ networking capital. Så man har ju fått betalt för liksom, när företagen har köpt matkuponger. Och då har man ett commitment på andra sidan när man ska betala vendors för det. Så man kan inte använda allt som finns i kassan. Däremot så sätter man kassan i arbete och skapar liksom intäkter baserat på floaten. Så det är lite som en försäkringsbusiness på så sätt, men inte lika omfattande belopp.
Så bolagen som är kunder då, de betalar in pengar upfront eller direkt in till en pool, och därefter så sen så är det upp till den anställde att lösa in det här som sker typ månadsvis. Så om du är anställd någonstans, så din arbetsgivare stoppar in 500 euro per månad för att du ska kunna köpa mat för det. Och sen så kan du ta ut det under hela, under hur lång tid du vill. Och under den tiden då så har man ett negativt rörelsekapital och då kan Plaxi använda det som en bank.
Nej, exakt, exakt. Och det gör man ju i dagsläget. Och jag tror, du kan, kanske inte gå in och långa oljebolag i oljeservicesektorn för de pengarna, utan det är ju primärt ränteförvaltning. Men givet att det är en annan räntemiljö nu än vad det var för 2 år sedan, så får du en annan avkastning på de pengarna också. Och om inte annat har du inflation protection, vilket är kappan nedsidan något på det. De har haft artificiellt hög capex de senaste åren enligt management guidance. Det är för att man initialt, och det är väl antagligen en effekt av att man har varit en del av Sodexo som har driftat matsålar snarare än att driftat en digital tjänsteportfölj, som har varit eftersatt på det lite capex. Så den har varit artificiellt hög de senaste åren för att investera i cap. Nu har man tagit mycket IT-investeringar och enligt management i maj då för att kunna skala tillväxten baserat på det. Och capex borde komma ner och normaliseras till något lägre nivåer än vad det varit historiskt. Just i dagsläget så trycker man ut 11% av sales i capex, medan Edenred trycker ut 7%. I viss mån finns det såklart en skalfördel där också. Och det, ja, det finns ju enorma skalfördelar på SG&A också, vilket gör att marginalmålet om att man ska lyfta EBITDA med 3% låter inte helt out of whack, utan det verkar ju realistiskt. Skulle man ta upp på en EBITDA-marginal som kommer upp till och med något mer, där du handlar, kommer upp norr om 40% som Edenred och dessutom lyckas leverera en försäljningstillväxt närmaste 10 år med en CAGR på istället för 10%, 12%, så slår ju det igenom extremt hårt på förväntad avkastning närmaste 10 år.
Så du har ett bolag egentligen som har 34% EBITDA-marginal idag. Man spenderar 11% i investeringar. Så det handlar runt 22-23% EBITDA minus CapEx. Men Edenred då handlas 42% marginal. Och de har 7% i CapEx. Så det handlar runt 35 typ. Så det borde finnas en 12-13% uppsida i fri kassaflödes marginal här över de kommande, låt säga, 5-6 åren kanske. Och om du växer tvåsiffrigt på toppen, ja, då ska inte det här bolaget handlas 9 gånger, då ska det handlas till 20.
Nej, exakt, så det känns som en, ja, lite för stort egentligen för min egna smak, men jag tror det här kan nog bli en compounder som kan liksom tugga på 15-25% om året närmsta 5-10 åren lätt. Och dessutom, det är fortfarande en väldigt fragmenterad marknad globalt. Det finns en möjlighet, jag tror en stor fördel att spinna sig ut är att nu har du full kraft, eller du kan bestämma kapitalallokering själv. Du kan, managementet själv har sagt att man vill ut och vara en aktiv part i konsolideringar globalt. Man vill allokera mer pengar till tillväxt. Tidigare har ju liksom Sodexo kallat upp pengarna och antingen delat ut dem till aktieägarna eller gjort något annat med. Jag tror att det finns en rätt stor drivkraft i att en sån här organisation som är så pass olik sin kärna för att stå på egna ben, och där har ett management som är centralized därefter. Bara det är en stark drivkraft. Sen ser det ut som på siffrorna som att det finns rätt stor potential där under med. Och det här är ett bolag, nu har de ju risken med den här typen av bolag att en private equity kommer in och plockar det. Men ägarfamiljen i Sodexo som har typ 55-60% av Sodexo, de är lika stora ägare här då av naturliga skäl. Och de har, i bakgrunden finns det något trust commitment från tidigare generation som gör att de får liksom mer eller mindre inte sälja aktier under rätt många år. Så man har en stabil ägare som blockar eventuellt intresse på private equity, och du har ett management team som troligen är redo att exekvera på det de har velat under många år. Så jag tycker det verkar rätt spännande och kommer gräva djupare i det. Jag har köpt en mindre position initialt när Avanza äntligen öppnar upp för möjlighet att handla i aktier, men kan bli något som ökar över tid.
Jag såg att det var 87 ägare redan på Avanza, så det verkar ha kommit in lite grann, och den har bara funnits några dagar på Avanza tror jag. Så
Verkar... jag skulle gissa, det är säkert ett gäng, om man kollar Sodexos antal ägare skulle jag
gissa, okay.
Kanske 82.
Vänta, jag ska kolla vad Sodexo har.
Det bästa har varit om Sodexo har 1000, så att folk redan börjat sälja ut sig.
91 ägare på Sodexo. Okej, så det är ingen egentligen som har hittat Abol själv ännu.
Nej, det är Brunsås.
Då går vi vidare till ett bolag som vi hade med i första avsnittet, Kinovo. Kom ut med en trading update. Man säger att kärnaffären går ganska bra. Man siktar på omsättning på 65 miljoner i år. Och EBITDA upp från minst, eller till minst 6,2 miljoner pund från 5,5. Så en helt oskydd tillväxt i lönsamhet och marginal. Problematiken här var att engångskostnaderna för de här kontrakten som de hade skrivit på inom det som heter DCB Kent, att man hade 9 kontrakt som tidigare management hade kritat på, som man fortfarande var ansvarig för att täcka, att kostnaderna där kommer att öka från 5,7 miljoner till 7,1 miljoner. Så ungefär 1,4 miljoner pund extra som ska ut. Kinovo är ju net cash för närvarande, så det här borde inte vara några problem. Men det här är pengar som ska ut över tid. Och som vi ser, det är ungefär en årsvinst som försvinner. Intressant är att aktien föll från 65 pence till 50 ungefär i dagsläget. Ja, jag håller på och köper mer. Jag har inte köpt klart. Men ja, vi ville lyfta upp det i podden i alla fall. Om det var som så att någon har ryggat eller tagit efter oss här. Det här var ganska... Jag vet att det är ett eller två kontrakt som är ganska svåra, men att det skulle vara 4 kontrakt som drev upp det här till 7,1, det trodde jag inte. Men samtidigt tror jag att det var någon som tröttnade på det. Det här DCB Kent har ju varit ett problem under flertalet år. Jag tror att folk inte orkar med det längre, att det hela tiden ska komma och vara negativa överraskningar. Men ja, så är det ibland. Det är kontrakt som ska göras klart, och ja, så länge den centrala eller core business rullar på som det ska, så känns det bra. Och aktien ner 25% på det här tycker jag är lite överdrivet. Så 10 miljoner på market cap borta för en 1,5 eller 1,4 miljoner kostnad. Jag vet inte, vi har väl sett det här i Kindred och Betsson och alla andra bolag förut, och det tenderar väl att vara bra tillfällen att köpa. Så stå på köpsidan här tills vidare.
Men ska det här vara liksom att plåstret dogs, eller när kan man tänkas vara, när det är överhänget från kontakten, när man helt fri för det? Du kanske sa det, jag missade det. Men...
Förhoppningen är att det ska vara klart nu under 2024.
Okej.
Så... ja, vi får se. Det verkar som att det tar längre tid, och jag vet också att det var en annan involverad part, ett av de byggbolagen som skulle färdigställa ett av de här kontrakten, som faktiskt gick i konkurs. Och det gör att då måste det på nytt upphandlas, och man måste få en ny byggherre som ska göra klart det här kontraktet. Och det är väl det som drar ut lite för ett av de här, för det här ska gå igenom. Ja, men nämndemän och så vidare, och det är en byråkratisk process. Så det har tagit lite längre tid. Jag vet att Kinovo försöker ta över det här själva och bara göra klart det så att det blir gjort. Vi får se vad lösningen blir. Men i takt med att bolaget växer och det här hela tiden klingar av, så blir det en mindre och mindre påverkan. Och till slut så kommer det inte spela någon roll längre. Men man får vänta lite grann. Samtidigt så handlas bolaget, när det här är klart, och så handlas bolaget på ungefär 5 gånger kassaflödet eller 4 gånger EBITDA. Så det är ingen överdrivet dyrt bolag. Jag tror att när det här är löst, så då rör sig nu aktien norrut 50% på ganska kort tid. Så det är, ja, jag tror man får betalt för att vänta här. Men, så vi får se hur lång tid det tar. Jag är lite av management, jag har träffat dem personligen och sådär. De har en vd som har en historia av att ha gjort en turnaround förut, där han var vd under 8 år och dubblade omsättningen och fyrdubblade vinsten, och det blev en bra, ungefär en 30% IRR för de befintliga aktieägarna där, Och nu försöker han göra ungefär samma sak här i Kinovo då. Så han uppskattar de här situationerna där det är lite stökigt. Så han har erfarenhet av att göra liknande saker förut. Så vi får helt enkelt se vad det tar vägen. Men jag tror att det är en bra risk-reward.
Spännande. Låter som man kanske får köpa sig några aktier. Får se.
Du får köpa efter mig i så fall. Det är inte schysst att fronta.
Se till. Se till när jag är klar.
Okej, flyttar vi över till norska Nekka då. 43% tillväxt i Q4. Ser bra ut. 179 miljoner försäljning. Service 18% av intäkterna. Växt till 90 miljoner från 27 2019. 155 miljoner från Syncrolift i kvartalet, som man levererar verkligen ut på de kontrakten som man har haft efter förseningarna som hände under mitten av början av detta året. EBITDA upp 136%, marginalen upp till 18 från 10,9, och EBIT upp 233%, 194 miljoner net cash, inga skulder. Och man har fått lite orders och sådär. Det som, och det, ja, man gav också lite finansiella nummer runt fisk. Det här är laxodlingsburarna.
Laxtech,
exakt. så där gav man lite, och det är ju olönsamt. Så jag vet inte hur mycket engångskostnader och sådär går in. Men man gjorde väl en förlust här i kvartalet. Vi får se. Man gjorde ju en rekonstruktion av vissa delar av bolaget. Så vi kommer väl se här under året 2024 hur väl det kommer falla ut. Men troligtvis kommer man skära bort olönsamma delar. Och jag har hört också att man har höjt priserna ganska rejält på mycket av produkterna. Så vi får se vad volymerna hamnar när priserna har höjts. Men det kanske blir lite längre omsättning i år. Och sen får man växa på en ny bas helt enkelt.
Vi får se om fisken flyter.
Ja, men exakt. Men jag vet inte, det känns väl okej. Det enda som jag reagerade på var att man säger, vi spådde ju att man skulle växa ganska snabbt i andra halvan av 2023. Men nu ser det ut som att om man levererar på den backlagen man ser här, så ser man under både 2024 och 2025 så siktar man på en Syncrolift-leverans om 555 miljoner. Givet att hela Nekka gjorde 575 miljoner, runt där under 2023, så måste det ju nya kontrakt. För annars kommer det ju bli negativ tillväxt, i alla fall organiskt. Du kommer ju ha de andra delarna som kommer driva på grund av att de har gjort förvärv, men organisk tillväxt kommer ju komma ner ganska kraftigt i så fall. Vi får se vad det är bra. Men det var en sak som jag reagerade på.
Och de kontakten behöver väl kanske komma in relativt snart, med givet att det är inte overnight som du kan börja short term revenues.
Nej, det är ju långa ledtider i de här kontrakten. Jag menar, det tar ju lång tid innan man börjar starta och räkna av kontrakten, och allting ska placeras med underleverantörer och så vidare. Så det sker inte över natt. Det är inte som när Evolution öppnar upp med en ny operatör att man slår på revenues direkt.
Men med det sagt så vet vi att det finns många projekt i pipelinen, så om man utvärderar det på längre än ett kvartal så borde det finnas en hel del tillväxt i marknaden de står.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Så är det. Så är det. Då går vi in i andra delen av dagens avsnitt. Ponzi.
Det är TechBest.
Nu är det Ponzi-magasinet.
Mm. Det är lite ditt huvudnummer, men jag kan få dra två saker jag sett idag. Då bara på ett tecken på att det finns en viss tillnyktring i vissa tech-ponzi-bolag. Jag såg att både Voi, de sparkar 12% av personalen, och Desenio, eller vad fan de heter, de sparkar 10% av personalen.
Planchtech.
Så det verkar... Ah, det verkar gå sådär i Planchtech och Scootertech. Men det kanske inte var de bolagen jag tänkte snacka om. Du kanske hade några andra.
Nej, men det har ju varit lite så här. Vi har kollat lite Delivery Hero. Vi drog ju det för inte så länge sedan. Embracer var ute idag. Storskogen var ute idag. Det har varit mycket grejer i sektorn. Och allting som är... Jag menar, tittar man på de här bolagen så har ju antalet utstående aktier har ju mångdubblats. Skulden har gått upp och man har köpt grejer till absoluta peak-multiplar. Och man har blivit väl applåderad när pengar var gratis. Men nu, ja, nu finns det ju ingen väg ut. Utan nu måste man krympa sig till någon form av prime. Och då är man ju tillbaks där man var för 5-6 år sedan. Fast man har skuld istället. Och man är många gånger större, men man har mycket sämre kvalitet i operationen. Så börjar vi kolla på...
Men då kan man växa.
Ja, men exakt. Nu hittar man en ny bas att växa på och man har, liksom man har förstört så enormt mycket värde. Vi kollar på Delivery Hero till exempel. Så bolaget förlorade typ varje viktig marknad till konkurrensen i Europa. Och man expanderade genom att man gav sig in på emerging markets, det var Latinamerika och även Sydostasien. Man gjorde en sak som var ganska bra. Så man hade en stark business i Sydkorea. Den var rätt undermålig och dålig. Men man lyckades genom att sin skala, man var större än sin konkurrent där, som hade en bättre kvalitativ business. Så man gick stenhårt på marknadsföring och man lyckades egentligen röka ut sin konkurrent. Så man köpte sin konkurrent för 4 miljarder dollar. Det här var då 2020. Och man var då tvungen att sälja sin existerande business. Så för att man skulle få igenom det här med konkurrensmyndigheterna, så för att köpa sin konkurrent så var man tvungen att sälja sitt eget bolag. Och man sålde det till en tredje part. Jag tror att det var en private equity investerare, men jag minns faktiskt inte riktigt. Och igår då, så var efter att man gjorde resultat, så var det lite frågor runt att hur ser ni då med framtiden med Foodpanda brand runt om i Asien. Foodpanda då, de konkurrerar mycket med Grab som är en stor aktör i Asien. De har många olika länder, men man är nummer två egentligen, eller nummer tre på de flesta marknaderna. Därutöver så har man då i Korea då, med Vuva Brothers kallas det för, eller Baemin som det heter också på koreanska. De har fått ganska stora problem för att Coupang, som är ett listat bolag också, som kom till börsen 2021 eller 2022, som var också high flying tech, men som har en väldigt stark retail business som är lite mer som en Amazon typ fast i Sydkorea. De trycker på ordentligt med marknadsföring. Och nu då så kommer man behöva öka investeringarna i Sydkorea för att behålla det. Men det är också rykten om att man ska sälja Sydkorea. Och då var vd Niklas Östberg ute och sa att ja, men vi kanske kan få 1 miljard euro för det här bolaget. Och många säger att det inte finns inte chans att de skulle kunna få det. Men tänk då att ja, Delivery Hero tog på sig skuld för att köpa det här bolaget och nu säljer man det 75% ner, eller man hoppas att man ska kunna få sälja det för 75% ner. Alltså kapitalförstöringen i den här industrin är helt absurd. Och när man börjar läsa igenom finansiella delarna, så kollar man liksom på ytan, så ser det ju det ser ganska bra ut. man växer, man säger att man växer, man säger att marginalerna börjar nå break even, man säljer, ja, man gör olika saker för att få upp marginalen, de här take rates då, så din omsättning kontra själva priserna som kunderna handlar för, som plattformen gör, det ökar och så vidare och så vidare. Men så delivererade justerade EBITDA och säger att man är free cash. Man hade justerat EBITDA om 253 miljoner 2023. Och man säger också att man är free cash flow break even. Och om man läser då fotnoterna här så ska jag säga. Så adjusted EBITDA and free cash flow in reported currency and including hyperinflationary accounting. Free cash flow is calculated as cash flow from operations. Changes in working capital excludes receivables from payment service providers and restaurant liabilities, less capital expenditure, and payments of lease liabilities. Free cash flow also excludes interest income and expenses. Alltså först och främst så exkluderar man hyperinflation, vilket gör att, okej, dina siffror
kommer att se... Man har inte att de är tillväxten för hyperinflation eller...
Nej, men sen när du går vidare till GMV, så gross merchandise value, och för revenue så står det så här: GMV growth and total segment revenue growth in constant currency and excluding hyperinflationary accounting. Så kollar vi då tillväxten, så säger man att man växer 7%, men i verkligheten när man justerar då för hyperinflation typ i Argentina, så är tillväxten 0,5%. Och bolaget slutade när det blev hyperinflation. Då slutade bolaget att rapportera orders. Så man säger inte hur många ordrar man har. För ja, om du har hyperinflation 10%, ja, då är antagligen, eller nu är det 7,5% skillnad här. Då är antagligen dina orders ner kanske 10%. Men om du hade sagt att dina orders får ner 10%, då hade ju aktien imploderat. Det ser du på HelloFresh. Mm. HelloFresh har ju plus minus noll orders. Och där imploderar ju aktien på grund av det. Men här så är det att, ah, men då fokuserar vi på Ponzi merchandise value istället.
Kan Niklas eventuellt vara släkt med Joe Labero? För han verkar vara lite magiker.
Nej, men nej, man får ju ge det till dem att de har lyckats bra liksom. Och sen hade de en slide i presentationen också. Så man säger att, ah, men nu har vi 2 miljarder euro ungefär i cash då. Och så går man in och tittar här då, så ser man att okej, fram till 2028 så ser det ut som att, ja, man har inte gett fixerade nummer, men man säger att, ja, men vi kanske kommer igen i ungefär 6 miljarder euro i free cash flow. Alltså, man säger att man är free cash flow break even idag, men du har ju räntekostnader på 200 miljoner euro i andra halvan, plus att du har de här liabilities till restauranger. Alltså restaurangerna betalar inte direkt, utan restaurangerna får pengarna och därefter kommer de betala plattform. Så när du växer så kommer det alltid finnas lite pengar. Så det är 300 miljoner euro i negativt fri kassaflöde egentligen. Och nu säger man att man ska generera 6 miljarder då. För att man...
Men...
Ja, kör på.
Nej, men då kanske det är de 6 miljarderna i fritt kassaflöde man ska generera. Det kanske är... Man då på deras egna definition då. Så egentligen om du kör yearly run rate så har du 1,2 miljarder i negativt kassaflöde. Och så dör du ute på 4 år. Så egentligen då kommer det vara cashflow break even på riktigt 2028. Är det det de säger eller?
Ja, fast du kan ju inte betala tillbaka dina konvertibler med fake cashflow. Utan de har ju lån, de har ju lån här. För att ett bolag som har konvertibler, alltså en konvertibel är ju egentligen en... Ja, du får en liten ränta jämfört med vad du hade fått om du hade lånat ut pengarna direkt. Men du har också uppsidan i aktien. Säg att aktien står i 100. Och du säger att, ja, men här är en konvertibel. Strike price är 130. Så om den går över 130, då kan personerna som har köpt konvertibeln konvertera till aktier. Och då får du en utspädning istället. Och då får du uppsidan på aktien. Men du får fortfarande en ränta om aktien inte går upp till de nivåerna. Problemet är att när du sätter en strike på 130 och aktien går till 20, då måste du betala tillbaka de här pengarna och då blir det en skuld egentligen. Så du har då 2025 har du en konvertibel på 500 miljoner euro, 750 miljoner 2026, 875 2027, och sen har du en annan facilitet också på på 1 miljard euro 2027 också. Så du har nästan 2 miljarder skuldförfall där. Och sen har du en 750 miljoner konvertibel 2028. Och då ska man då ha genererat lite cash. Men det här finns ju inte en chans att det här kommer hända. Alltså inte en chans.
Men man kan ju tycka att någon av bondholders borde, det borde ju vara, om lite kovenantbrott nu så borde ju vara på vägen dit. Så någon borde ju öka kovenanterna på dem och kräva återbetalning direkt. Men ja, det kanske dyker upp i närtid.
Mm, frågan är, alltså, man får ju ge det till dem. De har ju skapat det här bra. Liksom. Man är ju förvånad hur länge det har kunnat pågå. Men ja, vi får se. Du har ju också Naspers eller Prosus då, som är största ägare. De äger 30% av bolaget. Så jag tror att det är därför som bonds kanske handlas lite bättre. I och med att man vet att det finns en stark ägare i botten. Men vi får se. Bolaget har också flaggat för att man ska göra högre investeringar och Sydkorea för att det är en tuff marknad. Men vi får se vad de lyckats sälja av. Det är möjligt. Man sålde ju Deliveroo-aktierna här då för några veckor sedan. När vi pratade om Food Delivery förra gången.
Aktien handlas ju rätt bra, vilket är rätt sjukt, men det säger väl en del om hur väl synkade vi är med de som äger det här bolaget.
Ja men exakt. Alla bankerna är ju positiva till bolaget. Så vi får...
Finns en del mandat att hämta uppenbarligen i att det kommer behövas en ny emission.
Ja, det finns nu ganska många anledningar att vara god vän med ledningen. För det kommer behövas en del banker för att fylla de här böckerna, skulle jag tro.
Och de säljer väl typ alla sina aktier som de får incitamentsprogrammen med. Så de kanske får mycket private banking-relationer.
Antagligen. Ja, men vi flyttar över oss här då till nästa bolag, Embracer. Ett annat bolag som har gett ut mycket aktier. Tagit på sig mycket skuld. Som har rapporterat här då, var det morse, så försäljningen var ner 4% organiskt. EBIT var ungefär in line, men man sa att man kommer hamna i det lägre intervallet för sin 7-9 miljarder guidance. Och viktigt var då att det kommer att ta längre tid att nå målet om 8 miljarder i skuld. Och det verkar ju, man säger att man kommer närmare att göra deals varje dag. Och så är det ju. Alltså, om du planerar att göra en deal någon gång i ditt liv så kommer du ju varje dag komma närmare. Så det är. Men om vi kanske inte märker ord så väl, så det är ju lättare att göra deals när man är köpare, när man är säljare. Så är det ju. Framförallt när man kan betala
vad som. Det är min erfarenhet med.
Jag tänkte vi skulle kolla lite på två riktigt schyssta deals här som Embracer gjorde. Så vad det är, fick det här då, ska vi se, bolaget Syntrix som man köpte då, när var det här? Augusti 2022. Så är det
någon spelstudio eller?
Ja, det här Party Bundle Stadium Edition. Så är det så här karaoke ställ typ.
Hårdvara.
Nej men det var, alltså, när ett bolag som säger att man är spelstudio går in och gör såna här förvärv och man är villig att späda ut sina befintliga aktieägare och sina befintliga IP, för om du har starka IP i botten. Men nu går du och köper sånt här skräp. Och även det här bolaget Grimfrost som man köpte då, som där man säljer vikingakläder. Jag menar,
nice.
Om jag kollar här på Viking Viborg shirt linen $70, så kan du köpa någon så här, ja men vikinga utstyrsel online. Jag vet inte om det här är, det är liksom Storskogen som köper liksom skolor i Singapore. När ett bolag späder ut sitt befintliga aktieägarvärde för att köpa skräp, så borde man känna att då borde röda flaggorna liksom ringa.
Kan det vara att man vill konsolidera kundgruppen? Det är samma personer som spelar datorspel, som larpar vikingar på helgerna och sen på lördagskvällen kör de lite god karaokekväll på lokala kinaket. Är det så smart han är, Lars? Eller är det bara det att man vill köpa saker för att pumpa kursen?
Ja, jag vet inte. Men det blir så absurt på något sätt. För det, om du kollar tillbaka på covid. Varenda bolag som gav ut aktier aggressivt och köpte grejer på peakvärderingar som typ någonsin har varit. Det finns ju typ ingen aktie som inte är ner 80% plus.
Men jag tycker det är, visst, det är bolagens fel, men jag tycker ändå det är lite investerarkollektivets fel också, att om du belöna den typen av storytelling och köpa in i det, då får man ju skylla sig själv om man står där och sålt smöret och tappat pengar och så.
Man får ändå ge det till Biko, för de gubbarna, de drog ju stopp, eller de slängde ju ut skiten på toppen. Men här har ju folk suttit med, alltså okej, Delivery Hero inte, men jag vet inte, Lars har väl suttit med sina aktier.
Jo, det är min bild. Jag kan inte minnas att han har sålt några aktier.
Jag vet faktiskt inte vad han har sålt, men ja, om man, då är det som att man tror på, om man inte har sålt själv, då är det som att man tror på det här själv, att det är en bra idé liksom.
Vad handlas, har du koll på de handlas nu då? Eller vad, hur mycket får man betala för att äga det?
I börsvärde eller i
multipla?
Nej, ingen aning. Jag antar att det börjar röra sig ner ganska mycket. Det borde vara ganska billigt nu.
Det ser ut att handlas på en 4 gånger EBITDA, 6 gånger EBIT.
Ja, jag vet inte vad vikingakläder och brädspel ska handlas på, men det är väl där någonstans.
Ja, kanske något mer till och med. Det beror lite på, det är inte så mycket repetitiva intäkter, men det kanske är bara maggar. När du har byggt de tre första karaoke-ställen så kanske du får ett bra schysst inkrementell marginal på 4-5.
Det måste ju finnas mycket att skära här i alla fall. Så det borde ju vara ganska lätt att skära bort. Man kan ju skära bort och lägga ner. Och det är väl där förhoppningen ligger, att man kan göra något där.
Ja. Risken är väl lite, om man är så sentimental så att man fortsätter äga det hela vägen också, kanske man är så sentimental som att man inte vill sälja det man har byggt upp heller också. Men det låter som att man ska slänga ut en del saker bara och kanske vara glad att någon annan tar över.
Och sen hade vi avslutningsvis då, så hade vi Storskogen också. Jag tittade lite på rapporten, men det kändes inte, ja, nu är aktien bara ner 22% av vad, ner 27% som mest, men det är ett ganska kraftigt fall för en aktie som redan har gått ner så mycket. Och här har du väl ändå en typ, ja, det finns väl en hel del bra bolag inom koncernen, men jag tror att ja, när du börjar avyttra grejer, tillväxten går negativ, marginalerna börjar komma ner, jag tror att EBIT var ner, ja, 34% jämfört med förra året, och man samtidigt har en 2,5 gånger skuldsättning på mot EBITDA, då blir det tufft liksom. Då vill inte marknaden vara med.
Det blir svårt för delikatesskungen att hålla hela bolaget under armarna. Det är många unga som ska utsälja salami i så fall.
Ja, det borde vara det. Ja. Nej, men ja. I alla fall, vi kan väl summera det här lite som att, alltså, om ni ser bolag som späder ut alltså ger ut aktier som ingenting, tar upp skuld och köper grejer till, ja, troligtvis peak när det går som bäst, så, ja, det är bara att hålla åt sig. Ett annat bolag som var intressant när alla de här som Sinch och Storskogen och Embracer hade redan börjat komma ner, ett annat bolag som är ganska aggressiva i sin förvärvsresa och är ju Advice. Och där har de gett ut mycket aktier. Jag tror aktiestocken har väl, ja, mångdubblats. Det är väl nästan, ja, plus 6-7 gånger de senaste åren bara. Och man har gjort många, många förvärv. Och man har också haft förvärv som har avbrutits ganska, att man har signat och sen avbrutits ganska snabbt. Jag vet inte vad det tyder på, men jag hade varit rädd att äga ett sånt bolag, givet track record av alla andra som har försökt göra det här och blivit kortsiktigt väldigt belönade, men långsiktigt har det ju gått väldigt snett. Så ja, avslutningsvis då, dra öronen åt er eller tänk många gånger om ni ser det här. För du har ju bolag som Lifco, Lagerkrans, AdTech, de använder ju bara sitt kassaflöde. de köper bolag och de har ju förtjänat att göra de här förvärven, för de genererar ju kassaflödet, de ger tillbaka visst till ägarna. Men de har ju hinner ju bygga en högkvalitativ organisation, för de adderar ju inte mer än 7-8% försäljningstillväxt varje år genom eller något sånt där, genom att göra förvärven. Och då, ja, då har man ju förtjänat att göra det. Men när det är deras hundratals procent, eller ja, upp mot de talen, då är det svårt. Det är svårt att bygga bolag. Det går inte att göra en PowerPoint-presentation på det. Jag tror att allting är integrerat. Det finns bolag som är duktiga på att göra förvärv, men ja, de här tre som vi har nämnt här är inte tre av dem.
Nej, det är väl skillnad på att förvärva bolag för att bygga en story eller fortsätta bygga på en story jämfört med att faktiskt köpa bolag för underliggande finansiell performance. Och dessutom där du, typ Lifco och alla de bolagen, de handlas ju sjukt högt nu jämfört med vad man gjorde för typ 10 år sedan. Men de har ju, som du säger, förtjänat den premiumen på grund av att man har gjort det kontinuerligt och bra. Bolaget har fortsatt tugga på både organiskt och inorganiskt. Och säg vad man vill om multipel arbitrage, det är ju liksom, man kan tycka att det är den mest ologiska företeelsen i världen. Men uppenbarligen är de duktiga på att hitta bra bolag till låga multiplar som de köper. Och sen när de visar sig att de är lika bra som helheten, så handlas ju bolaget upp och den tillväxten handlas upp. Liksom.
Nej, men om du kan ha, om du har obefintlig möjlighet att allokera kapital till att göra förvärv på 5-6 gånger kassaflödet eller 5-6 gånger EBITDA. Alltså det kommer bli en snöboll som rullar snabbt till slut. Och det har ju de här bolagen visat. Och sen kommer de handlas upp, för att för oss i Sverige så spelar det inte så stor roll, för vi kan ju sälja saker utan att betala kapitalvinstskatt. Men för personer som sitter i USA eller många andra länder, så vill du ha ett bolag som kan med väldigt hög sannolikhet växa vinsterna år in och år ut. Och om du då är en amerikan till exempel som driver en fond, ja, då kan du inte köpa och sälja utan att betala skatt. Det gör att om du placerar pengarna i Lifco och du vet att okej, de här gubbarna kommer återinvestera kassaflödet varje år och min avkastning blir troligtvis någonstans mellan 12-15% per år om inte multipeln rör på sig. Okej, då är det en extremt bra deal. För du kommer kunna kompanda ditt kapital 12-15% per år utan att behöva betala skatt. För du kanske kan hålla det i 30, 40, 50 år. Och det är väldigt få investeringar du har sån hög sannolikhet. Istället för att köpa och sälja bolag för att du får en 30% uppsida här och där. Och så måste du betala 20% skatt på det. Ja, då försvinner ju 6% av din avkastning där. Så då får du bara 22% avkastning istället för 30% som du annars hade fått. Så ja, så lite grann runt marknaderna också. Det finns olika aktörer ute där, så man får ha det i åtanke också.
Det finns ju några fonder som gärna hoppar på de här typen av bolag med. Jag ska inte nämna några namn, men ja, någon som vet, de vet.
Nej, men du har ju Chris Meyer till exempel som driver sitt family office som är inne i Technion och Lifco. Han har ju nämnt det flera gånger att han letar efter 100 baggers, han skrev i den boken. Och det, ja, det finns ju en anledning till att det är många amerikanska investerare som har hittat till serieförvärvarna. Och det är en känsla, som jag har i alla fall, att det här har intensifierats de senaste 2-3 åren.
Ja, nej, men du var ju lite utbränd efter de här äventyren med de tyska damerna med, så låt oss stänga där. Vad ska vi köra, en innehavsredovisning eller?
Ja, det är nog Bor, Kinovo.
Jag har Plaxi, det är nog Bor. Inte den ordningen av allokering, men jag äger dem jag har.
Okej, all right. Och ja, men kom ihåg att inget ska ses som rådgivning och rekommendation. Och gör er egen analys innan ni tar eventuella investeringsbeslut. Ha det gött!
Ha det gott! Hej hej!
Thank you.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.